God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu ska vi börja med en ny omgång och det blir på Thessalonikerbrevet. Och det här är det då del 1. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet. Det är tisdag och klockan är 18. Någon minut över och vi ska ha bibelförklaring. Och idag ska vi börja med första Thessalonikerbrevet. Jag tänker nu när vi börjar på första Thessalonikerbrevet, så på det stora sammanhanget. Alltså det började ju med Matteus evangeliet. Eller rättare sagt, det började med Jesus och hans budskap. Och Jesus, han är ju oerhört radikal. Han menar alltså att allt det där som det talas om i gamla testamentet, löftena som gavs till fäderna, de har han kommit för att uppfylla. Bara det är ju svindlande. Dessutom, i samband med den uppfyllelsen av alla löftena, så har han med sig Guds rike, Guds herravälde, himmelriket. Och det distribueras nu genom hans eget ord och genom hans ande. Så att det är någonting fullkomligt nytt som börjar. Och de första lärjungarna, de fick naturligtvis del av det här, och de blev utrustade för uppdraget som de skulle ha. Men när det sen kom till kritan, så att säga, så sprang de åt alla möjliga håll och kanter. Jag tänker på när Jesus dog, innan han hade visat sig som uppstånden, så var de ju helt desillusionerade. Och så kommer Jesus och uppenbarar sig för dem. Och då är det på något sätt som ett, inte bara ett återseendets glädje, för det är ju ett understatement i sammanhanget, utan det fullkomligt exploderar inom dem. Och bilden klarnar tydligen dagarna som går. Och sedan på pingstdagen, 50 dagar senare, så utgjuts den helige ande. Och då innebär det att Jesus Kristus själv blir närvarande. Och hans ande, alltså den anda som fanns i honom och över honom, fördelas nu på den här första kristna församlingen som han hade byggt upp. 120 personer nämns det om i apostlagärningarna. Och de blir så att säga hans representant på jorden. Och de får fortsätta att både predika och att göra de gärningarna som Jesus gjorde. Alltså himmelriket börjar breda ut sig. Och det breder ut sig med, inte bara med hast, utan det breder ut sig också med en väldig kraft. Så helbrägdagörelser, profetiska ord om alltings fullbordan och sånt, det hör ju till vanligheterna. Det liksom ligger i själva förkunnelsen. Och sen så blir det en förföljelse i Jerusalem. Så de flyr. Och då vid den här tiden så är de ju kanske 4-5 tusen kristna i Jerusalem. Och de sprids ungefär som en atombomb exploderar. Så, som en atomreaktion. Och så sprids de ut över Samarien och Galileen. Judeen först förstås. Och så blir det en väldig fart på det här. Men i den här förföljelsen så lämnar ju också Petrus Jerusalem. Och han lämnar nog inte därför att han är rädd för martyret, utan han har ju ett uppdrag också. Han besöker alla de här församlingarna som uppstår. Till exempel i Cornelius hus och på många andra ställen där det fanns kristna, Joppe och Lydda och alla de här platserna som nämns. Och den som tar över i Jerusalem är ju Herrens bror Jakob. Och han sköter undervisningen, och framförallt undervisningen av de nykristna. Och nykristna är de ju allihopa vid den här tiden förresten. Och den undervisningen som han har, och som då hålls företrädesvis till uteslutande judar eller judekristna, den är samlad i Jakobsbrevet. Och det har vi gått igenom, och vi har sett hur judiskt det är. Men det är ganska märkligt brev, därför att samtidigt som det är judiskt, så är det ju så fyllt med Jesus Kristus att det judiska blir Det blir någonting nytt. Det blir verkligen det fullbordade judiska tron i Jakobsbrevet. Och sen så kommer ju Paulus till tro. Och Paulus, han vänder sig då, som vi vet, framförallt till hedningarna, alltså till icke-judar. Och det är många som kommer till tro. Först då via synagogerna, för där finns många gudfruktiga, alltså hedningar som har anammat den judiska tron, dock utan att bli judar. Men de tar ju till sig det här på ett särskilt sätt. Och det, framförallt så tror jag det kan bero på, ja, naturligtvis beror det på att Jesus Kristus är uppstånden och verkar. Men jag tänker också på sådana simpla saker som att de slapp ju laggärningarna och de slapp omskärelsen och allt det här. Så att det låg ju nära till hands på så sätt att ta till sig det kristna budskapet. Och sedan så skriver han då Galaterbrevet, där han en gång för alla försöker göra upp med relationen till den judiska tron. Och det har vi också gått igenom. Och sedan så stadfästs de paulinska tankarna, den paulinska undervisningen, av de andra apostlarna i det så kallade apostladekretet i Jerusalemsmötet. Då är apostlärningarna 15 år 49. Och efter det apostlamötet där så ger sig Paulus ut på den andra missionsresan. Och då har han med sig en man som heter Silas. Om vi tittar i apostlärningarna 15, vers 22. Så står det att från apostlamötet i Jerusalem så får han då ta med sig det här dekretet. Och så ska han åka tillbaka till Antiochia i Syrien och rapportera. Och han åker ju till andra ställen också så småningom och har med sig det här dekretet, bestämmelserna som apostlarna beslutat om. Och sedan så står det i 15:22 att där utser man några män, och så valde de Judas som kallade Barsabbas och Silas. Där har vi Silas första gången. Silas var en betrodd ledande, båda ledande män bland bröderna, står det i slutet på vers 22. Han kommer igen sen i den 27:e versen, så nämns han igen. Och i 32:a versen. Den här Silas, han är då med tillbaka till Antiochia i Syrien, varifrån i vers 40 Paulus ger sig iväg på en andra missionsresa. Och då har han med sig Silas. Och så kommer han till samma platser som han har varit vid tidigare, som ligger i Galatien för övrigt, Derbe och Lystra. Där fanns i 16 kapitlet vers 1 en man som hette Timoteus. Och den där Timoteus, han hade en judisk mor, men han hade en grekisk far. Och han var inte omskuren. Här diskuterar man lite säkert lite fram och tillbaka, men Paulus bestämmer sig ändå för att låta omskära honom av hänsyn till judarna, står det i vers 3. Och så ger han sig iväg då på den här andra missionsresan. Och så har han med sig Timoteus också. Så nu är de ju tre. Att jag nämner just de här tre, det beror på att första Thessalonikerbrevet är skrivet av de här tre, som vi ska strax se. Och så kommer de då till Troas, som ligger så långt västerut du kan komma i mindre Asien. Och där får Paulus en syn i vers 9. Och möter då en man som uppenbarar sig för honom i den här synen. Och den här synen har han i vaket tillstånd. Och han ser alltså en människa, precis som du och jag ser varandra. Och han känner igen den här människan, kanske som läkaren Lukas. Och så får han då veta att han ska ta sig över till Makedonien. Och så står det då i vers 11, vi lade ut från Troas. Och det här är första gången det står vi. Och det är därför som jag säger att det kanske var Lukas. För här är ju Lukas med. Lukas är ju den som har skrivit det här. Så det finns alltså skäl att tro att i vi så finns Lukas medräknad. Och det att det mycket väl kan ha varit han då som kom över och hämtade Paulus. Först i en syn på natten och sedan uppenbarade sig, så att säga, sedan, så att Paulus fick den här riktiga uppenbarelsen som en bekräftelse på att det verkligen var så att de skulle resa över till Makedonien. Och så gör de det. Och sen händer ju det att de kommer till Filippi. Och så i 17 kapitlet så kommer de till Thessalonika. Eller Thessaloniki. Thessalonika står det här i folkbibeln. Och där hade judarna en synagoga. Och så står det i vers 2. Till dem gick Paulus som han brukade, och under 3 sabbater samtalade han med dem och så vidare. Så här säger man det, att hur, man ställer frågan, hur länge var Paulus egentligen i Thessaloniki? Han fick ju fly sen därifrån hastigt och lustigt. Ja, han var minst 3 sabbater, förstår vi. Han var minst en månad, brukar man säga. Vi tror att han var där ganska kort tid. Han fick fly därifrån rätt snart. Men när det är sagt, så är det alltså minst en månad som vi pratar om. Jag vill också att du ska titta här nu. Nu får ni ha handen kvar här i Apostlagärningarna 17. Men vi ska titta också på 1 Thessalonikerbrevet. Om ni hittar det. Efilgal. Kol. Tess, fick jag lära mig. Efilgal. Kol. Tess. 1 Thessalonikerbrevet. Där ser ni redan i första versen. Från Paulus, Silvanus eller Silas och Timotius. Men det jag vill att ni skulle titta på, det är i 2 kapitlet. Förlåt, det är ju 2 Thessalonikerbrevet, som ju är skrivet direkt efter det första. 2 Thessalonikerbrevet 2:5. Där står det: kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Alltså, han hade undervisat minst en månad. Han hade inte fått med allt. Och han var inte säker riktigt på vad det kan tänkas att de kom ihåg, eller vad som inte var riktigt klart. Ligger det i den versen. Titta också i vers 15. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått. Om vi bara tar det till att börja med. Så hade han varit där tillräckligt länge för att ge dem de lärdomar som de har fått. Det var ju så här att när Paulus hade predikat evangelium, människor har tagit emot evangelium och det uppstår en kristen gemenskap, så skulle ju grunderna läggas, trons grunder. De skulle ju så fort som möjligt bli trygga och rotade i sin gemenskap med Kristus. Och här finns någonting som Paulus kallar för den sunda läran. Här finns ett paket, om jag uttrycker det så, utav undervisning. Som, när jag säger undervisning, så innehåller det också livsstil, eller själva livet. För det, livet och livsstilen och undervisningen, de teoretiska insikterna, går hand i hand med visdomen, alltså att leva de här insikterna också. Så han undervisade inte bara, ja, nu när ni har blivit kristna så ska ni visa kärlek mot varandra. Det var inte bara att han sa på det sättet, utan han sa det på ett sådant sätt så att de sattes i stånd att kunna göra det också i praktiken. Så att den här undervisningen hade han börjat ge. Och han hade hållit på så pass länge så att de hade fått del av de lärdomarna. Och här används också en särskild pedagogik som man kommer tillbaka till. Jag tror jag har nämnt om det redan tidigare, även om det inte är så uppenbart i Jakobsbrevet och Galaterbrevet. Det är tydligare när vi kommer till 1 Korintherbrevet, som skrivs efter de här Thessalonikerbreven. Alltså ordet paradidomi. Paradidomi, som är grekiska och betyder överlämna och ta emot. Det latinska ordet, motsvarigheten till paradidomi, är traditio, alltså tradition. Så det handlade om, det var att Paulus skulle överlämna paketet. Jag hittar inget bättre ord just nu. Överlämna det här evangeliska paketet. De skulle ta emot det och lära sig att leva det. Och de skulle lära sig att förvalta det på ett sådant sätt så att de i sin tur kunde ge det vidare till nästa generation, eller till de nya som kom till tro. Så den processen där, och det är samma process som rabbinen använde sig av på gamla testamentets tid, och som vi tror att Jesus gjorde också. Så att det där krävde ju en viss tid. Så det räckte nog inte bara med 3 sabbater, utan han måste ha undervisat i veckorna, och han kan ha för all del stannat inte bara en månad, kan ha stannat upp till 2 månader. Det vet vi inte riktigt hur lång tid det var. Det enda vi vet är att det var kort, så att han inte riktigt hann med det här. Titta i 3 kapitlet också, Andra Tess 3, vers 6. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss, eller som ni har fått av oss. Så de hade lämnat ganska mycket undervisning, men var fortfarande inte riktigt klara. Och det ska vi se mer av när vi går in i Thessalonikerbrevet i detalj. Det som hade hänt när han kom till, nu är jag tillbaka här till i Apostlagärningarna 18. Det som hände, förlåt 17. Det som hände när han kom till Thessaloniki var alltså att han gick till synagogan som han brukade. Men det var någonting annat som han brukade göra också. När han kom till en ny ort dit han skulle förmedla evangelium, så gick han till synagogan, det har vi sett tidigare. Men det var också så att han bad till Gud om att få kontakt med en fridens man. Och vad menas med det då? Om du går till Lukas evangeliet 10, så tror jag att vi kan få en förklaring där. Lukas 10. Där berättas det nämligen om vad Jesus sa när han skickade ut sina lärjungar 2 och 2. Och det här är någonting som du kan tillämpa även i vår tid och i vår församling, eller som cellerna kan tillämpa när de ska förmedla evangelium vidare. Så lyssna noga på detta. Där står ifrån första versen att han sände dem 2 och 2. Och sedan så står det i vers 5. När ni kommer in i ett hus eller till ett hus, ett oikos, till ett hushåll, en liten gemenskap, säg då först frid över detta hus. Förmedla Guds frid till dem, oavsett vilka de är. Och om där bor en fridens man, så ska den frid ni tillönskar vila över honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Och det förstår vi på det sättet som att när de kommer i kontakt med nya hushåll, nya människor, så önskar de frid, och så märker de om det finns någon utav de här personerna, en eller flera, som tar emot hälsningen. Och om den personen tar emot hälsningen eller tar emot friden, så friden landar hos den personen, då har man ju fått riktig kontakt. Och inte bara fått riktig kontakt, utan då har Guds evangelium kommit till den människan, för den människan har ju tagit emot det. Till skillnad då mot dem som är avvaktande eller som inte vill ta emot, va? Då ska de inte fortsätta där, säger Jesus. Så när ni kommer till en plats, så se efter en fridens man. Ni kan önska alla människor frid naturligtvis, men se särskilt med era andliga ögon, vem är det som tar emot det här? I Thessalonike, vi går tillbaka dit, i Apostlagärningarna 17, så fanns det en man som hette Jason, och han ska vi uppfatta som en fridens man. Han hade tagit emot hälsningen som Paulus och Silas och Timoteus kom med, och han hade tagit emot den uppenbarligen också på det sättet att de fick bo hemma hos Jason. Så Jason och hans familj, hans hushåll, kom till tro på Herren Jesus Kristus, och där föddes församlingen. Det var ju på samma sätt egentligen när de kom till Filippi och de träffade Lydia. Hon tog också emot budskapet. Eller fångvaktaren då, också i Filippi, som tog emot budskapet, och där de sedan döptes hela familjen, hela hushållet, mitt i natten. Och här har vi det mönstret igen, Jason. De sökte ju här när de gjorde uppror mot Paulus och Silas. Vers 5, Apostlagärningarna 17:5, så tog judarna med sig en del löst folk och ställde till upplopp och orolighet i staten. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas, för det var där de höll till. Så var det med det. Annars så verkar det som att medan de var i Thessaloniki, det står ju här i vers 4, några av dem blev övertygade. Det var ju alltså några av judarna då, synagogsfolket. Men därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud, inte så få kvinnor av förnäm släkt, och förmodligen en hel del andra också. Om du tittar nu igen i första Thessalonikebrevet, kapitel 1, vers 9. För här skriver nu Paulus till församlingen Thessaloniki, och så berättar han för dem att det har gått ut ett rykte från Thessaloniki. Många känner till att det har uppstått en församling där. Själva berättar de, vers 9, om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Guden och så vidare. Där står det att de omvände sig till Gud bort från avgudarna. Det betyder att det var inte judar alltså. För judarna tjänar inga avgudar. Utan avgudarna var ju hedningarna. Och det här betyder att det var ett fåtal judekristna i Thessaloniki. De allra flesta var alltså hedningar. Här uppstår en församling som består mest av hedningar. Det visar sig när vi läser Thessalonikebrevet att Paulus har ganska stor, han har en stor förkärlek till den här församlingen i Thessaloniki. Det framgår rätt tydligt när man läser mellan raderna. Och det brukar man förstå på det sättet som att han hade en särskild kärlek till dem. Dels därför att de var hedningar. Han var ju hedningarnas apostel och skulle bli det i en högre grad. Och också därför att de var förföljda av judarna. Sen var de som sagt var inte heller riktigt rotade. Så han hade stort hjärta för dessa hedningar som hade tagit emot evangeliet och som led redan som nykristna. Led förföljelse för sin troskull. Nu var det tydligen så pass många som hade tagit emot evangeliet i Thessaloniki så att det hade spridit sig. Det hade gett återljud, som det står i vers 8. Det hade gett återljud inte bara i Makedonien och i Akaja, utan överallt har det i tro på Gud blivit känd. Det finns de som menar att det till och med hade spridit sig så långt som till Italien och till Rom. Och att Aquila och Priscilla, som han ju mötte i Korint, varifrån han skrev Thessalonikebrevet, skulle ha hört ryktet redan medan de var kvar i Rom. Det har vi inte något belägg för, men det kan man ju tänka sig. För det har gett återljud överallt. Så de var tydligen många. De var hedningar. Det var en stark spänning i Thessaloniki i förhållande till judarna. För judarna förföljde ju hedna kristna här nu också rent fysiskt. Och den här spänningen blev så stor så att man ställde till upplopp, och den blev så stor så att Paulus var tvungen att fly ifrån Thessaloniki. Och detta redan kanske efter 1-2 månader. Så här hade det verkligen smält till ordentligt med en riktig väckelse. Paulus får fly. Förmodligen är det så att Timoteus och kanske Silas också lämnas kvar i Thessaloniki. Så det är inte så att hela teamet försvinner från Thessaloniki, men Paulus var tvungen att lämna. Och han lämnar ju då så att han flyr först till Berea mitt i natten. Men det dröjde inte många dagar så fick judarna reda på det, och de kom efter Paulus. Så när han kom till Berea kunde han inte stanna där heller, utan han fick fortsätta ända ner till Aten. Men som sagt, Timoteus och Silas var kvar och fortsatte undervisningen i hemmen naturligtvis. Han kom alltså till Aten, Paulus, som flykting höll jag på att säga. Och det har vi gått igenom ganska noga när vi gick igenom Apostlagärningarna 17, det här talet på Areopagen. Så då hänvisar vi till det. Och det slutade ju med att det var inte särskilt många som kom till tro i Aten. Vi vet inte ens om det blev någon kristen församling. Fast vi tror det, för den där Dionysius har ju utpekats som Atens första föreståndare eller episkopos av kyrkohistorien. Så det blev nog en församling där, men det finns skäl, och han var ensam dessutom i Aten. Så han var ensam, han hade liten framgång när han sen begav sig till Korint. Och när han kommer till Korint förresten, om ni tittar i första Korintsebrevet, ska ni se vad det står där. Första Korintsebrevet kapitel 2. För nu kommer han då, som sagt, från Aten, så kommer han fortfarande ensam till Korint. Och i första Korintsebrevet så skriver han så här och påminner om första Korintsebrevet 2, vers 3. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Så han var ganska illa till mods när han kommer till Korint. Han har misshandlats fysiskt. Han har haft liten framgång och han är ensam. Jag vet inte om det vi kan sätta oss in i situationen. Så det är klart att han väntar ju ivrigt i Korint på att Timoteus och Silas ska komma ner och rapportera hur det har gått i Thessaloniki. För det har han ingen aning om. Eller i Berea. Så han ville ha rapporter därifrån. Och de kommer ju också ner till honom. Om ni tittar i tredje kapitlet, första Thessalonikerbrevet, kapitel 3. Ja, förresten, vi skulle nog titta på det i den här ordningen istället. Vi kan se här nu. I Apostlagärningarna 18, vers 5. Titta där först. Apostlagärningarna 18, vers 5. Där står det, när Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och så vidare. Så här har de alltså kommit ner till honom. Det här är ju i Korint. Då har de kommit ner från Thessalonike till Korint. Men det som händer sedan, det är att, och då går vi till första Thessalonikebrevet. Så står det i tredje kapitlet. De har kommit ner till Thessaloniki. Paulus har fått rapporterna. Men han skickar tillbaka Timoteus och Silas ännu en gång till Thessaloniki. För så står det i första Thessalonikebrevet 3. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. I Aten, just det var innan han kom till Korinto, medan han fortfarande var kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden och så vidare. Och sen kommer det i vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek. De nyheterna har tagit emot, och nu efter detta skriver han då första Thessalonikerbrevet. För första Thessalonikerbrevet, som vi redan har sett, kapitel 1, vers 1, är skrivet av Paulus, Silvanus och Timoteus. Så det är alltså situationen, att han har fått rapporterna ifrån Timoteus om hur det var i Thessaloniki. Han har först, medan han fortfarande är i Aten, skickat tillbaka Timoteus, men nu kommer han tillbaka en andra gång och nu har han goda nyheter med sig. Och Paulus är jätteglad, och det märker man på det här brevet. Så han är lättad och tycker det var fantastiska nyheter. Och vilka de nyheterna är ska vi komma tillbaka till lite senare. Vad vet vi då om den här staden Thessaloniki? Jag tror att jag har sagt någonting om den när vi gick igenom apostlärningarna, men jag får väl repetera det i sådana fall. Staden Thessaloniki finns ju fortfarande kvar, ligger i nordöstra Grekland. Och när ni sen får anteckningarna här så kommer ni få en karta. Förresten finns det väl en karta i era biblar också, som visar var Thessaloniki ligger. Man vet inte riktigt hur gammal den här staden är, men den fanns 315 före Kristus. Kan tänkas att den fanns under ett annat namn. I sådana fall skulle det ha varit under namnet Terma. Och Terma, det betyder källa. Där vid Thessaloniki så finns det varma källor. Och därför så hette den här platsen Terma. Och man tror att Alexander den store, som levde den här tiden, lät bygga staden. Och då är det frågan om han byggde ovanpå Terma, så att säga, så att han inkorporerade Terma i det här bygget, eller om det ligger något vid sidan om. Det är man lite osäker på. Det var en man som hette Cassander som fick sköta bygget, och hans fru, Cassanders fru, som var halvsyster med Alexander den store, hette Thessalonikia. Det är hon som har gett namn till staden. Så i sådana fall skulle Terma ha bytt namn bara till Thessalonika. Och det här skedde då som sagt 315 före Kristus. Sen så dog ju Alexander den store, och efter honom så tappade det grekiska herraväldet mark ganska så fort, även om den grekiska kulturen fortfarande dominerade. Sen fanns det en grekisk ledare som hette Antiochus den fjärde Epifanes. Och det är ett namn som ni borde lägga på minne, tycker jag. För det är en sån där nyckelfigur. Antiochus den fjärde Epifanes. Epifanes betyder uppenbarelse. Vi har det i Epifania, alltså den trettondagstiden. Den här Antiochus den fjärde Epifanes, han satte igång en helleniseringsprocess. Alltså han ville göra hela Medelhavsområdet så att det blev utpräglat grekiskt. Det hade man naturligtvis, man hade väl inlett det tidigare, för Alexander den store hade ju brett ut sitt rike. Men den här Antiochus den fjärde Epifanes, han gjorde det med kraft, för att inte säga med våld. Och han gick så långt när det gällde mot den judiska kulturen att han mer eller mindre, ja, han förgrep sig, kan man säga, på den judiska kulturen. Och det gick så långt så att han satte upp en bild på sig själv inne i det allra heligaste i Jerusalems tempel och tyckte att man skulle tillbe honom som Gud. Kan ni fatta? Det här talas det om i Daniels bok, profeten Daniel kapitel 11 vers 31. Och det är den bilden av Antiochus den fjärde Epifanes som kallas för förödelsens styggelse. Och Jesus talar om det här i Matteus 24 när han talar om den yttersta tiden. Då säger han att i den yttersta tiden då ska det bli som så att förödelsens styggelse ska komma på plats. Och förödelsens styggelse, det är alltså en människa, en antikrist, som intar platsen inne i det allra heligaste. Sätter sig i Kristi ställe. Eller i Guds ställe. Det där ska vi komma tillbaka till lite längre in i Thessalonikebrevet. Därför att församlingen Thessaloniki, de hade ju lärt sig i det här paketet som jag sa, bland annat att de skulle vänta på att Jesus skulle komma tillbaka. Och i det sammanhanget så talas det också om vredesdomen och förödelsens styggelse och Jesu återkomst och sånt. Men det ska vi komma till i det fjärde kapitlet, så vi får vänta några timmar med det. När Antiochus Epifanes satte upp sin bild på sig själv, då utlöste det ett judiskt uppror, väpnat uppror. Och det leddes av en annan man som ni också ska lägga på minnet, som hette Judas Maccabeus. Och Judas Maccabeus var ju prästson, om jag minns rätt, eller var man var präst själv till och med. Och han var också överbefälhavare för det här upproret. Och han ledde de judiska trupperna framgångsrikt, till och med så framgångsrikt så att år 164 före Kristus så kunde de slänga ut den där bilden och rensa templet och återta Jerusalem. Så det grekiska herraväldet avtar här nu i kraft, och de kunde alltså inte behålla Jerusalem utan de blir besegrade. Och det här betyder också, och det är dit som jag vill komma nu i vårt sammanhang, det betyder också att den här starka helleniseringsprocessen, där man till och med försöker förskjuta den judiska kulturen, den upphör. Så judarna och den judiska kulturen upplever en befrielse, inte bara i Jerusalem utan kulturellt i hela det grekiska väldet. Och det finns många synagoger, eller flera synagoger, i Thessalonike. För judarna var ju spridda över hela Medelhavsområdet, och ganska många i Thessalonike. För Thessalonike var en sån här viktig plats som ligger utefter Via Egnatia, alltså den huvudled som förbinder Rom i Italien, den huvudleden, motorväg som förbinder Rom med i Italien med Mellanöstern, mindre Asien och Mellanöstern. Den stora vägen går genom Thessalonike. Dessutom ligger Thessalonike så att det finns en hamn, så sjöfarten går där också. Det var en stor stad. Så vid den här tiden det som hände sedan är ju att romarna tar över alltihopa. Romarriket avlöser ju Alexander den stores grekiska välde. Och år 42 gör man Thessalonike till provinsstad, alltså till huvudstad i Makedonien. Så där hade man militärbaser, och där hade man också eget självstyre. Man hade domare helt enkelt som hade befogenhet att döma, utmätta straff och styra och ställa i Thessalonike på ett självständigt sätt. Det tror jag vi hade i apostlagärningarna det också, det 17:e kapitlet. Ni ser, ni kommer ihåg där att det stod när de då ska försöka släppa Paulus och Silas ut till folkmassan, och de anklagas i vers 7, apostlagärningarna 17:7, för att handla mot kejsaren, där de påstår att Jesus är kung. Och så står det i vers 8, folket och styresmännen blev förskräckta. Styresmännen heter här på grekiska politarks, alltså politarker, och det är tecknet på att de var självständiga, för det var inte alla städer som hade sådana, men här hade de det. Och så får de då, så släpps de i vers 9 mot borgen. Och vi tror, det ska vi nog komma tillbaka till också, eller det är en detalj kanske, men vi tror att Paulus inte bara fick lämna Thessalonike i den med att han flydde, utan han släpptes emot borgen. Och borgen i det här fallet innebar förmodligen att han förbjöds att återvända. Och det är därför han skriver i Thessalonike i brevet att Satan har gjort så att vi inte kan återvända. Så det var om Thessalonike, och det är en stor stad. Man tror att det kanske hade en 200 000 invånare vid den här tiden. Så det är en jättestor stad. Sen då ska vi ta en fråga till som inte behöver uppehålla mig särskilt länge vid, tror jag. Nämligen frågan om, är det nu riktigt säkert att Paulus har skrivit första Thessalonikebrevet? För den frågan, den ställer sig ju alla exegeter och bibeltolkare på alla brev naturligtvis. Hebreerbrevet vet man inte vem som har skrivit. Och när det gäller vissa brev som tillskrivs Paulus, så är man lite osäker på om det är Paulus som har hållit i pennan. Det ska vi komma tillbaka till. Hur är det då med första Thessalonikebrevet? Man är bergsäker på att det är Paulus som har skrivit det här. Allt talar för det. Både första och andra. Precis som med Galaterbrevet för övrigt. Det är alltså äkta Paulus brev. Det finns inte någon seriös exeget som ifrågasätter Paulus författarskap. Och att man inte ifrågasätter det, det beror på flera saker. Det beror dels på att uppgifterna i apostlagärningarna, som ju Lukas har skrivit, och uppgifterna i första Thessalonikebrevet stämmer så väl överens. Och det har vi ju sett på den lilla genomgången som vi har gjort nu, hur väl det stämmer överens. För andra så är det så att flera av de tidigaste kyrkofäderna, till exempel biskopen Ignatius, som dog 115 efter Kristus. Han citerar från första Thessalonikerbrevet som ett apostoliskt brev. Så att han, det är godkänt i den tidigaste kyrkan som ett äkta brev och används som ett äkta brev. Och inte bara han, utan även den här kättaren, biskopen Markion, som också är en sån där känd figur, till och med han erkände. Han erkände ju inte det som skulle bli Nya testamentet, och han tyckte inte att man skulle ha evangelierna, han tyckte man skulle rensa ut allting. Men första Thessalonikerbrevet, det erkände han. Det användes som ett paulinskt brev. Eller en annan känd biskop, Ireneus, då är vi på 180-talet efter Kristus, citerar också ifrån första Thessalonikerbrevet som att det är ett äkta brev. Titta förresten i fjärde kapitlet, alltså första Thessalonikerbrevet 4. Där står till och med i vers 2. Ni vet, nej, vers 2. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Så här finns det koppling direkt till Herren Jesus Kristus. Alltså att tala starkt för det apostoliska ursprunget. Apostlarna var ju de som hade direkt kontakt med Jesus. Så det är den generationen vi talar om. Det kommer igen i 15:e versen också. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Så de har vandrat med Herren Jesus Kristus, umgåtts med hans apostlar, och de talar, så det är så långt tillbaka i tiden så att de talar ifrån den tiden, så att säga. Det finns också i 5:e kapitlet som talar för den tidiga dateringen. Där står i 12:e versen, första Tess 5:12. Ja, vi har ju redan sagt det när vi gått igenom det här, när vi kom till apostlärningarna 18:11 och följande. Där står det om Gallio att det är ganska noggrann, eller den exakt till och med, datering. För den här Gallio, han tillträdde ju 1 juli år 50 och avgick sista juni år 51. Och det här är utom bibliska källor, så det vet man. Och det är under den tiden som Paulus skriver. Och nu var alltså frågan, kan vi veta att det här verkligen är från den tiden? Och då har ni ytterligare ett argument i första Tess 5:12. Vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar presens bland er och som är era ledare. Så de är alltså, de lever fortfarande och verkar, de här ledarna i Thessalonike. Så samtidigt som det här brevet skrivs så lever de och verkar. Så det måste ju vara skrivet vid den tiden. Okej, då har vi gått igenom det också. Sen innan vi kommer in på själva texten så måste vi säga någonting om vad som är syftet med Thessalonikerbrevet och hur det är upplagt, så vi får en överblick. Det var alltså som så att Timoteus har haft med sig rapporter ifrån Thessaloniki. Och då är frågan om vad rapporterade han för någonting? Kan vi veta vad Timoteus kom ner och berättade? Ja, det kan vi veta ganska väl. Därför att det är ju det Paulus svarar på i breven. Så när man tittar på första Thessalonikerbrevet, så är det en exeget som heter Williams, och som jag har försökt dra nytta av i det här studiet. Han listar åtminstone 7 stycken saker, 7 stycken ämnen eller områden som fanns med i den här Timoteus-rapporten. Och det första punkten, det är detta, att de kristna i Thessaloniki är ett föredöme för alla i Makedonien och även i Akaja. Så det fick Paulus veta genom den här rapporten. Och då läser man ju om det i första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 6-10. De 4 verserna handlar bara om detta och den glädje som Paulus känner över att det är på det sättet. Det andra som Timoteus rapporterar, det är att judarna i Thessaloniki anklagar Paulus för att vara feg och girig. Och det kan man läsa om i andra kapitlet, vers 1-12 särskilt. Vi vill bara titta på en sån sak nu, som tredje versen där. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter och så vidare. Så skriver han ju därför att det är det han anklagas för. Och han hänvisar i vers 9 till exempel om hur de arbetade och slet. Och det kommer ni ihåg, att vi försörjde oss själva. Vi har inte legat någon till last. Våra motiv är rena. Ni är vittnen till det, vers 10. Ja, Gud själv är ju vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Där skriver han därför att de var anklagade för att ha gjort motsatsen. Så det hade Timoteus kunnat rapportera. Vad var det mer för något han rapporterade då? Jo, för det tredje, att det finns risk för att de nykristna återvänder till avgudarna. De är inte rotade så mycket i Kristus. De har inte varit där så länge i Thessaloniki så att det har satt sig ordentligt. I det fjärde kapitlet, vers 1-8, så blir det ganska tydligt. Där uppmanar han dem hur de ska leva i tron. Han påminner om föreskrifterna där i vers 2. Han skriver att ni ska avhålla er från otukt. Vers 5, det får inte ske i lidelser och begär. Vers 7, Gud har inte kallat oss till orenhet. Och det här skriver han ju därför att det är sånt som förekommer bland de kristna i Thessaloniki. Så det kan vi ju lägga till det som jag har sagt vid andra tillfällen om när det gäller förmaningar eller uppmaningar, att uppmaningarna, de ges ju därför att det finns möjligheter att ta till sig det hela. Alltså, man kan inte säga till människor att de ska bete sig si och så om de inte kan klara av det. Men de här människorna har ju tagit emot Kristus. De känner på sig innerst inne hur de borde leva. Och därför så blir förmaningen som Paulus ger dem, den blir meningsfull. Han hjälper dem, han bekräftar dem i den tro som de egentligen redan har. Men samtidigt så är det ju så att ingen är fullkomlig. Så han behöver ge den här förmaningen. Det är inte frågan om lagiskhet. Det är inte frågan om att försöka tvinga någon eller ens moralisera. Utan det är frågan om att påminna på ett sådant sätt så att människor förstår att det inte är självklart. Det går inte av sig självt i kristna livet. Vi behöver ta emot evangeliet. Och om vi tänker så, så blir själva förmaningarna en del av evangeliet. När Herren talar till oss så är det både lag och evangelium, som de gamla bibellärarna sa. Alltså det innehåller ju det som vi behöver höra. Och allt det vi behöver höra är inte alltid sånt som kliar oss i öronen eller som vi tycker är bekvämt eller angenämt. Det kan vara oangenäma saker också, men vi behöver höra det. Och om vi förstår att vi behöver höra det, så tar vi emot också det med glädje. Lagiskhet kan det aldrig vara. Lagiskhet sitter inte i förkunnelsen eller i förmaningarna. Lagiskhet sitter i mitt eget hjärta. När mitt eget hjärta säger jag måste och så vidare. Det är lagiskt. Men att höra förmaningarna, det är någonting som jag bara måste hantera på något sätt. Men de här kristna, de var alltså i farozonen, och det är ju många som är i vår tid också. Och det hade Timoteus rapporterat. För det fjärde så var de tydligen bekymrade i Thessaloniki över att några medlemmar hade dött. Och det behöver ju inte vara för förföljelsens skull, utan det kan ju vara en naturlig död. Men frågor hade ju uppstått. För Jesus hade ju inte kommit tillbaka och räddat dem. Vad händer med dem nu då? Och det handlar om i fjärde kapitlet från vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat och så vidare. Det skriver han ju därför att det var de funderingarna man hade. Så vi kommer att se på vad Paulus svarar när det gäller den saken. Men sen för det femte, och det är kanske bara ett par versar som där Paulus tar upp det, men han tar ju upp det återigen därför att det var ett bekymmer. Det fanns tydligen några medlemmar i församlingen som inte brydde sig om att arbeta. I fjärde kapitlet vers 11, där skriver Paulus, eller vi uppmanar er bröder att sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Och det finns också i femte kapitlet vers 14. Ja, vi uppmanar er bröder till rättavisa det oordentliga, står det. Där står väl inte ordet arbete i för sig, men du har samma tankegång där i alla fall. Man tror att det kan ha berott på, det kanske framgår till och med utav Thessalonikerbrevet, vi får titta på det närmare sen. Man tror att det kan ha berott på att eftersom Jesus snart ska komma tillbaka, så behöver vi inte lägga så mycket krut på vardagen här och nu. För så nära tänkte man sig att hans återkomst var. Och det här är ju någonting som Martin Luther tar upp också. Ni vet att han får ju höra ibland, och han får veta det, att ja, vad skulle hända då om Jesus kommer tillbaka? Då sa han så här, att om Jesus skulle komma tillbaka typ imorgon, så skulle jag ändå plantera mitt äppleträd idag. Därför att det inte är vår sak att inrätta det här jordiska livet efter hans återkomst, utan vår sak är att förvalta de liv som vi har här på jorden. Om vi visste att Jesus skulle komma tillbaka nästa vecka, så skulle det alltså inte påverka oss på så sätt att vi skulle upphöra att sköta våra dagliga sysslor, utan vi skulle vara goda människor ändå, så att säga. Sen för det sjätte, så var det tydligen några medlemmar som ifrågasatte församlingsledningen. Och det kan man förstå när man läser det femte kapitlet vers 12. För där skriver Paulus, vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför, och så vidare. Men Timoteus hade rapporterat att det var inte så, och det är därför som han skriver så här, Paulus. Här står då ledare i Herren. Ni vet att när vi läste i Apostlagärningarna, vad det nu var för kapitel och vers, var väl i slutet på 14 kapitlet, vill jag minnas, så står det att Paulus insatte äldste presbyteros i varje församling. Och det kan man kanske tänka sig att han hade gjort i Thessaloniki också, men det verkar inte riktigt så. Han skriver inte det, va? Utan han hade varit där ganska kort tid, han hade varit en månad eller två. Han hade inte hunnit insätta några äldste. Och det står inte äldste här heller när det står om ledare. Så vi kan konstatera att det här brevet som är skrivet år 50 visar oss att det fanns inga installerade ämbeten. Det fanns inga, så att säga, vigda i tjänst här. Och det systemet var inte fullt ut, det var inte fullt utbyggt, så att säga. Och i vart fall så var det inte i Thessaloniki. Men samtidigt så vet vi att han hade börjat insätta äldste i församlingarna. Här hade han inte kommit så långt, men det fanns ändå ledare tydligen. Och det grekiska ordet här, jag ser om jag har det uppskrivet här någonstans. Ja, det hade jag ju inte. Jo, det har jag där. Det är inte presbyteros, som jag sa, utan det är prohistamenos. Prohistamenos. Pro betyder ju framför, och histamenos betyder ställa. Så det var personer som han hade ställt framför de andra, för du översätter det bokstavligt. Och i den meningen så var de ledare. Jag kan mycket väl tänka mig att det är ledare. Vi kanske skulle uttrycka det så här, om vi får ge associationer till det här med cellgrupperna och zonerna och sånt. Blivande ledare. Alltså att det fanns cellledare. Kanske zonledare. För det fanns ju en församling, en husförsamling som hade uppstått i Jasons hus. Men det fanns också i andra hus. Ja, men hur kan vi veta det då, att det fanns flera celler i Thessalonike? Är inte det en ren gissning bara? Nej, det är det knappast. Därför att i det femte kapitlet här i första Thessalonikebrevet så slutar det med i vers 27: jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Så att alla bröderna var inte samlade, utan de fanns i olika husförsamlingar. Men se till att alla får veta det här. Och ledarna fanns då i varje respektive husförsamling. Jag använder ordet husförsamling nu. Det är kanske ett ännu bättre uttryck. För cell och zon, det är ju så speciellt för vår struktur och vårt system. Men husförsamlingar skulle kunna vara 10-15 personer. Skulle kunna vara 30 personer. Där fanns det tydligen ledare. Men de här ledarna var då, återigen som jag sa, ifrågasatta. Och det kanske jag kan förstå, vad det, för att de hade väl inte hunnit bli befästade som ledare precis. Och de var ju inte insatta med handpåläggning och att de var äldst i den meningen. Sen en sak till som vi ska ha med. Det får vara det sjunde och sista då kanske. Vi har det sjunde och sista i Timoteusrapporten. Det är att några medlemmar tycks ha föraktat profetiskt tal. Det står nämligen också det i slutkapitlet här, femte kapitlet, vers 19. Släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva allt, och så vidare. Så tydligen så hade att den helige ande hade varit starkt utgjuten och verksam i Thessaloniki, det behöver vi inte tvivla på. Det hade ju till och med varit så starkt andligt skeende så att det hade gett eko i hela Makedonien och Akaja, överallt talar man om deras tro. Men tydligen så hade det redan efter bara några månader, eller kanske till och med från början, också funnits ett motstånd emot det här andliga skeendet. Vilket inte heller är så konstigt. Det Paulus säger är att de ska se till så att de inte föraktar profetiskt tal. Så ni ser att de här sju områdena som finns med i första Thessalonikebrevet är sannolikt då ett resultat utav den rapport som Timoteus gav. Det finns andra kommentatorer som menar att man kan läsa ut andra skeenden och områden också i Thessalonikebrevet. Till exempel så finns det de som menar att en del av det som Paulus har skrivit här antyder att gnosticismen har börjat sprida sig. Till exempel vid gnosticismen, där skilde man på det jordiska andliga väldigt kraftfullt. Och det var det som skulle ligga bakom det här med att det är inte så noga hur vi lever, för Jesus ska ju komma tillbaka. Alltså då har man delat, så att säga, på sin, man fått en dualistisk världsbild där det jordiska och det himmelska är två olika saker. Men evangeliet var ju att det himmelska har kommit och tagit gestalt i det jordiska. Så vi möter ju himlen i varandra. Men det är inte någon allmän uppfattning att det skulle vara gnosticism som har spridit sig i församlingen i Thessaloniki. Och det tog det knappast vara så. Utan det är nog snarare de punkter som jag har gett här, de här sju punkterna. Och där så får vi nog avsluta inledningen, introduktionen till Thessalonikebrevet. Och nästa tisdag så ska vi ge oss på texten. Och så ska vi se hur långt vi kommer då.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var då första delen på Thessalonikerbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson.